Och nu har den lilla stunden gått och det är dags för den första i raden av Yle Österbottens 6 radiodebatter inför riksdagsvalet. Med start idag blir det 3 veckor framöver debatt i vår morgonsändning den här tiden, det vill säga strax efter 8:30 på måndagar och på torsdagar. Idag, den första av de här debatterna, så är huvudtemat klimat- och miljöfrågor. Och de som debatterar idag är Rebecka Åkers, Socialdemokraterna. Välkommen.
Hallå, hej, tack.
Tuula Närve från De Gröna, välkommen.
Tack, hej.
Och Anders Norrback från SFP, välkommen.
Tack ska du ha, hej hej.
Om vi börjar här med i förra veckan, i fredags, så protesterade främst skolungdomar runt om i landet och i Europa mot klimatförändringen, eller snarast mot det att det inte vidtas tillräckliga åtgärder för att stävja klimatförändringen. De här protesterna väckte väldigt blandade reaktioner. Många ser det som positivt att unga engagerar sig, medan andra tycker att de unga kanske nu hellre borde hållas i skolan. Vilka tankar väckte de ungas klimatprotest hos er? Rebecka Åkers.
Det väckte helt klart positiva tankar. Jag var faktiskt en av de unga som var där på plats. Jag tycker att det är uppmuntrande att se att unga människor verkligen bryr sig så mycket om sin framtid. Att de liksom gör någonting mot vad auktoriteten säger och faktiskt far ut och försöker påverka.
Mm, Tuula Närve.
Ja, det är klart att de unga har rätt att tala för sin framtid. Så att det väckte mycket positiva känslor. Och jag anser att vi vuxna, vi behöver påminnas. För att det finns den där faran för att hela diskussionen att den faller i glömska. För att det handlar ju lite till viss del obehagliga fakta.
Anders Norrback.
Ja, jag var själv på plats, inte deltog, men själv på plats för att lära och lyssna. Och jag är helt positiv till att man gör sådana här typer av aktioner. Jag tycker att de som är negativa till det ska tycker jag, tänka till lite. Sen är det ju så att ansvaret i slutändan vilar på politikerna och vi måste lyssna. Men lyssnar vi inte så skapar vi lätt grogrund för en uppgivenhet. Och därför är det viktigt att vi tar på allvar när alla, oberoende om du är ung eller gammal, när en stark opinion växer fram, ska vi ta den på allvar.
Tuula Närve nämnde här att det kan krävas också obehagliga åtgärder eller beslut i de här klimatfrågorna. Vad tänker du då, Tuula?
No, jag tänker nog närmast på att vi gör så gärna så som vi alltid har varit vana att göra. Och just det här att det behöver inte betyda att framtiden blir som på något sätt sämre, utan det gäller att ändra på vanor. Och det är alltid det att måste göra en ändring, det kan kännas obehagligt, trots att slutresultatet blir självklart bättre.
Mm. Anders Norrback, man kräver åtgärder. Hur framåt ska Finland vara när det gäller klimatfrågor? Ska vi gå i bräschen i de här sakerna?
Grundproblemet i när det gäller klimat är ju att vi har använt fossil energi, det vill säga lagrad kol. Och där har vi ju gått i fronten. Vi har varit ett av de industrialiserade länderna som har använt det här. Och då tycker jag också nog att det är vår skyldighet att gå i fronten. Samtidigt så måste man ju vara realist och se att vi är en liten del i en stor helhet. Så att nu är det ju ganska långt också de globala avgörandena. Men där ska vi vara framåt på den globala arenan. Mm.
Så du menar där då att eftersom Finland är att Finlands koldioxidutsläpp är liksom av den stora kakan en så liten del, eller hur menar du?
Det är klart det, men vi har ändå hört till de länder som har använt den fossila energin under en lång tid. Så att vår totala andel är ju den vägen nog relativt stor.
Rebecka Åkers, hur framåt ska Finland vara i klimatfrågor?
Jag tycker definitivt att vi borde vara en av de bästa i världen. Vi har helt klart kunskapen, vi har helt klart resurserna att vara det, och vi har också på många sätt varit redan framgångare inom cleantech och företagsansvar, så jag tycker att vi har helt, folk ser på Norden som den här som borde vara ledstjärnan och vi ska ta det ansvaret.
Tuula Närve.
No, det är helt tydligt. Vi har inte möjlighet att skuffa fram de där besluten som är helt nödvändiga. Att klimatet så påverkas på lång sikt. Och min rädsla är att om vi inte gör de nödvändiga besluten idag så kommer vi över en viss punkt där det börjar som bli snabbare ändringar som vi inte längre kan hantera. Så att genast så mycket vi kan.
No, men hurdana konkreta åtgärder är det som Finland borde vidta under nästa valperiod?
Om man har ett problem så ska man ju angripa problemets grund. Och det sa jag tidigare, att grundproblemet är att vi använder fossil energi, det vill säga kol som har bundits i marken, så har vi släppt fri genom att använda det här. Och där måste de tunga insatserna sättas in. Sen har vi möjligheter inom bioekonomin, framförallt skogsbruket, att genom ett aktivt skogsbruk binda kol. Det är ju en ganska, fotosyntesen känner vi alla till från grundskolan och så vidare. Och ju kraftigare tillväxt, ju mera bindning får vi. Nu talar vi ju och blandar ihop, tycker jag, ganska mycket i debatten kollager och kolsänkor. Det vi får i skogen är ju ett kollager, så att det är ju sen av betydelse också hur vi använder det här träbeståndet sen när vi har lagrat vårt kol där. Men i grunden så ser jag en stor möjlighet inom skogsbruket när det gäller Finland, förutom då att angripa de här fossila energikällorna.
Men rent konkret?
Rent konkret så handlar det om ett aktivt skogsbruk. Ett aktivt skogsbruk, välskötta skogar som växer väl. Vi ska komma ihåg att koldioxiden är ju en grundförutsättning för att vi har växande växter. Under 300 ppm så slutar växterna växa. Så att i sig är ju inte koldioxid någonting farligt, utan det är ju en nödvändig gas i vår atmosfär.
Växande skogar kräver också en del avverkning, Tuula Närve.
Ja, men avverkningen har nog varit för stor i förhållande till vad som krävs. Så att vi skulle behöva större kolsänkor. Men det är inte enbart på grund av kolsänkorna vi måste tänka på hur vi hanterar skogsbruket i framtiden. Det är också mångfalden i naturen. Och för det behövs i gamla skogar. Det behövs ruttna träd och mångfald i naturen för att vi ska klara oss. Att mångfalden och just den här, till exempel att fågelarterna har minskat dramatiskt under de här senaste åren, så det är lika stort hot för oss som klimatet.
Anders Norrback, kort replik.
Ja, nu tycker jag ni är lite oärliga mot väljarna. Alltså, nu måste ni nog välja. Antingen ska vi använda de möjligheter vi har, eller så ska vi säga jo, vi borde nog, men vi kan inte. Alltså säg nu ärligt och uppriktigt åt väljarna. Mm. Vill ni ha skogen som ett redskap i att stävja klimatet, eller vill ni inte? Jag har klart och tydligt deklarerat mitt parti som min åsikt.
Mm. No, det finns lite olika åsikter om hur det där skogsbruket ska vara hållbart. Men att det är inte bara skogen, det är inte enda, utan vi har ju trafik, vi har industri.
Ja, vi ska låta Rebecka Åkers kommentera skogen.
Ja, jag har inte ens svarat ännu, så konstigt att du tar en sån slutsats här. Med skogen så tycker jag att det är väldigt svårt att ta de där besluten. Som vi vet så binder skog av alla olika slag. Koldioxid, växande skog, binder ju den allra bäst. Men det också finns andra typer av skog som binder. Så jag tycker att vi ska kolla då på fakta, att vilket är bäst och vilket är inte bäst. Jag tycker inte att vi behöver avverka mer än vi gör i dagsläget. Jag tycker snarare att vi kan använda trä bättre. Men tillbaka till din ursprungliga fråga, vilka andra konkreta åtgärder måste vi göra? Som vi har sagt tidigare så måste vi balansera kolsänkor med kolutsläppen vi har. Vi måste också minska på utsläppen ganska rejält för att få det gjort. De största utsläpparna är ju ganska många företag, så vi kan utöka där utsläppshandeln och utöka den till exempel till flygtrafiken för att då få minska, så att företagen pushas att effektivera sin produktion. Vi måste liksom i en längre sikt sluta med fossila bränslen och övergå till helt miljövänligare alternativ. Vi måste satsa på miljövänliga innovationer också från statligt håll, satsa på forskning om det. Vi måste satsa mer på kollektivtrafik så att privatbilismen minskar, och så måste vi se till att alla människor uppmuntras till att göra miljövänliga val och att det är lätt att göra miljövänliga val.
Där kom en hel drös med olika åtgärder. Trafiken har nämnts här tidigare. Är det till exempel bilar som inte går på fossila bränslen, är det någonting som ska understödas med skattemedel i Finland?
Ja, jag anser nog att det ska gynnas i förhållande till bensin- och dieselbilar.
Anders Norrback. Mm.
Vi ska understöda allt som minskar på den användningen av fossil energi, därför att det är grundproblemet. Här sitter mina meddebattanter nu och talar om kolsänkor. Nu vill jag konkret veta, vilka kolsänkor menar ni? Ni vill inte använda skogen som kollager. Hur menar ni att ni ska... Vad är en kolsänka för er? Och vad menar ni konkret? Båda här så tog upp kolsänkan i sitt anförande, att det ska användas. Jag ser skogen som ett kollager. Inom jordbruket har vi möjligheter, vi är inte där i forskningen ännu, eventuellt att åstadkomma kolsänkor via växtlighet som binder kol i marken. Men ni talar om kolsänkor, men vad är det i er värld? Ni vill inte avverka, ni vill inte använda skogen som instrument. Då måste ni ha något annat instrument som jag inte känner till, och nu vill jag att ni presenterar det.
Alltså här så tror jag att den största skillnaden är tajmingen. Att då du talar om kolsänkor i skogen och nya skog, som nyplanterade skog, så det kommer att motsvara den där avverkningen på sikt. Allt för lång sikt. Och det är det som är problemet.
Rebecka Åkers.
Nej, jag skulle bara säga att det som fungerar bäst som kolsänka är just en bra växande skog som är där runt 20-50 år gammal. Så när den liksom suger in koldioxiden då, så bara låter vi göra det.
Mm. Nu talar du om ett kollager. Ett kollager, men ett kolsänka, en kolsänka är när du har bundit kolet tillbaka i marken, och i din argumentation tidigare använder du kolsänka. Vad är en kolsänka för dig? Samma sak för dig, du talar också nu om skogen, alltså kollagret. Men vad är kolsänkan som ni argumenterar för? Hur tänker ni åstadkomma den? Vilka hjälpmedel? Vem ska finansiera det? Hur kan du göra det? Vi har tekniker idag som gör att vi kan binda kol till marken tillbaka som vi vill. Det är kostsamma processer. Vi har såna under utveckling. Som jag sa, vi har inom lantbruket möjlighet att utveckla odlingsmetoder som eventuellt binder kol till marken tillbaka. Men växande växtlighet är endast ett kollager.
Jag tycker det låter som att Anders har själv svar på sina frågor. Så, men att jag vill se på den här hela helheten. Det handlar inte enbart om skog. Skogen är en viktig del av det. Lantbruket, det finns mycket att ge för den här klimatvänliga lösningen där. Men att vi måste nu diskutera också trafik. Vi måste diskutera industri. Och framförallt, vi får inte glömma det här internationella samarbetet som i alla fall har en avgörande roll i det här sammanhanget.
Men ett traditionellt sätt att styra sådana här saker är ju beskattningen då, till exempel. Att höja, ponera här nu att man skulle höja bränsleaccisarna på bensin och diesel i klimatets namn så att säga. Hur ser ni på en sån sak? Rebecka Åker.
Jag tycker att det slår allt för hårt på dem som måste verkligen köra långa vägar. Så jag tycker inte att det är den bästa delen att gå som första åtgärd. Vi måste först utveckla kollektivtrafiken och utveckla alternativa former av att transportera sig. Sen kan vi börja höja bränsleskatten.
Ja. Där är jag helt enig med Rebecka. Att vi måste se till den här sociala rättvisan. Och det är helt sant att i vissa delar av Finland, många delar av Finland, så är det svårt att klara sig utan egen bil. Men att vi måste göra det där klimatvänliga lösningar mer tillgängliga för alla. Och därför måste vi göra vissa ändringar även i skatterna.
Anders Norberg.
Jag håller ganska långt med här. Vi står nog inför en omställningsprocess oberoende lite i vilken grad man tror på klimat och verkningar och så vidare. Men vi har ändå ett grundproblem som vi måste lösa, och här står vi inför en omställning. Men vi kan inte göra lösningen så att vi sätter enskilda medborgare och enskilda samhällen i en svår situation. Men nu finns det snabba åtgärder vi kan göra. Jag kör själv med 2 biogasbilar, jag betalar halv drivmedelsskatt på dem. Där har vi ju tekniken, där har vi råvaran. Där tycker jag man kan göra en liten skatteväxling för att stimulera. Men det måste vara behärskat och så att ingen hamnar. Därför att en familj som köper en bil, det är en stor investering, det är en långsiktig investering. Och i synnerhet landsbygden som jag ju bor på och färdas mycket på, där är bilen. Där kommer vi aldrig att få kollektivtrafik.
Men nu är vi ju inne här på det här med de här obehagliga besluten. Alltså det är lätt att sitta och prata om abstrakta, liksom för den vanliga människan abstrakta ting som kolsänkor och kollager, men då det kommer till att ska bensinen bli så dyr så att inte vi kan köra med våra potentiellt nedsmutsande bilar, så då vill ni inte riktigt ta de tuffa besluten här.
Ja. No, som sagt, så man måste se på helheten, man måste vara rättvis mot, även för dem som har sämre ställt och mindre inkomster. Men att vad handlar personliga val, när Rebecka och jag, vi cyklade hit båda två, vi gör vad vi kan. Vår diskussion om trafiken är väldigt bilcentrerad. Men att det finns mycket stora städer, finns till exempel här i Vasa, så skulle det finnas möjligheter för att utveckla kollektivtrafiken på. På samma sätt som vi borde utveckla på spårtrafiken, att det finns flera tåg, att det skulle vara ett verkligt alternativ för allt fler. Så att vi har nu utvecklat trafiken på bilarnas villkor. Mm. Ganska långa.
Nu håller vår tid på att rinna ut här, men du nämnde spårtrafiken här. Ett sätt att resa som ju har liksom närmast blivit, ska vi säga, mindre socialt accepterat här nu under den senaste tiden är ju att flyga. Mm. Det talas om flygskam till exempel. Flygskatt är någonting som de gröna till exempel har föreslagit.
Ja, det skulle inte påverka den enda resenären så mycket, men att idag så stöds ju flygtrafiken. Och istället så borde vi ju som nog se till att de betalar för den skadan de gör. Men just det där att om vi utvecklar på tågtrafiken, spårtrafiken, så då har vi bättre möjligheter till exempel att ta tåget i Finland. Att den internationella flygtrafiken kommer fortsättningsvis att behövas. Men att vi borde nog se på de möjligheter vad som finns att använda när vi kan använda andra sätt att röra oss på.
Jag är nog inte för en flygskatt annat än om vi internationellt kan komma överens om det. Det här är en sån här fråga där jag tycker att Finland kan gå i bräschen och diskutera på global nivå att hur ska vi ha det här förhållandet. Sen håller jag med om att spårtrafiken måste utvecklas. Vi har en annan miljöbo på landsbygden. Vi har så dåliga vägar så att vår bränsleförbrukning är väldigt hög på grund av det och förbrukar väldigt mycket resurser. Så att det finns nog många saker vi kan göra utan att gå på de hårda bitarna.
Mm. Rebecka Åkert.
Ja, vi måste nog helt klart göra någonting åt flygresor. En flygresa från Helsingfors till London kan vara billigare än tåget från Vasa till Helsingfors. Så det är nog ett stort problem verkligen att folk flyger för mycket. Någon typ av flygskatt för att höja priserna. Kanske det inte minskar antalet flygresor, men det fortfarande de pengarna vi får in där kan vi använda för miljövänliga åtgärder, plus att också, som jag tidigare sa, utöka utsläppshandeln till att också ha med att också flygbolagen själva måste betala, för då pushas de till att utveckla mer biovänliga alternativ.
Och med det blir vi tyvärr tvungna att avsluta den här första debatten i Yle Österbottens morgonsändning. En ny valdebatt blir det på torsdag morgon 8:30.
En kort österbottnisk nyhetsuppdatering ska vi också hinna med, och Kjell Wikman, du har på koll vad som är på G.